This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Välkomna.
Välkomna
till podcasten Flashback Forever.
Den är forever, den handlar om Flashback. Ja, så
den
är
pågår
det.
Och pågår.
Den pågår och pågår. Är det bra med er?
Ja, tack.
Nice.
Jag har duschat, vill jag säga till de som kollar på streamen. Så ni inte tror att jag har världens smuts. För det kan antingen vara det att man har världens smutsigaste år som det är varannan fredag. Men den här fredagen har jag duschat. Det är därför håret ser flottigt ut, för det är blött.
Men det hade du gjort också i förrgår när jag träffade
vet,
dig.
Jag tänkte att du kanske skulle notera detta. Vad ofta är man har börjat duscha.
Ja. Är du otrogen? Det är då Petter blir orolig när du duschar mer än var tredje dag. Har du träffat någon?
Ja, han har också börjat duscha.
Oj!
Sjukt. Jag ska kolla upp det här.
Jag hade tyvärr så flottigt hår för några veckor sedan att jag brukar inte ha med mina dyra hörlurar ut, men jag hade suttit och jobbat så jag hade haft dem. Och så stod jag utanför Red Lion och pratade. Och så kände jag bara hur hörlurarna gled av mitt huvud och ramlade i Mariaplans vid det tillfället enda vattenpöl precis bakom mig.
Klarade
de tråkigt. De klarade det, för när jag kom hem så sa Jakob, ingen fara, vi tar bara fram silikalådan. Jag bara, vad sa du? Då visade det sig att Jakob sparar varje sån liten påse man får när man köper grejer som ska hålla saker torrt. Han sparar alla dem i en låda.
Nu fattar jag, som ska suga ut fukt.
Väldigt, exakt, väldigt klart, smart.
Och så fnös Jakob och sa, vissa tror att ris är det som gäller. Det är silika.
Eller torrboll från Biltema. Torrboll? Ska dit idag faktiskt då köpa torrboll. Köpa fler. Älskar torrboll.
In character. Mm.
Klart, väldigt. Väldigt.
Men det är inte dumt med silika. Nej. Inte alls dumt. Men jag hade en upplevelse för några veckor sedan där jag råkade tvätta mina jättedyra buds. Jättedyra. När jag säger jättedyra så kostade de över 1 000 spänn.
Ja, men då.
Alltså de här kostade när jag köpte dem 1600. Det tyckte jag var oerhört dyrt. Men helvete vad bra de är. OnePlus Buds Pro. De råkade jag dundra in i tvättmaskinen. Plocka ut dem. Det är som att det aldrig har hänt.
Oj!
Wow. Jajamän, inga konstigheter. De är helt vattentäta innan de trömmer.
Då kan du simma med dem ju.
Jag vet inte om de har den ISO-certifieringen. Men,
nej. Jag vill också veta hur många gånger du har sett Mia simma.
Jag har aldrig sett henne simma.
Att det skulle bli ett problem för Mia. Att det ofta är så tyst när hon simmar. Ja.
Nej, vi var ju på Kjell på Centralen, du och jag, i Stockholm. Kommer du ihåg det?
Ja, precis. Då köpte jag ju ett par hörlurar som man skulle kunna simma med. Ja. De dyraste tror jag har köpt. Ja. De gick absolut inte simma med.
Är det sant? Ja. Visade det sig? Ja. Det var väldigt tråkigt. För han sa ju också, det var ju konstigt, han sa ju det finns inga sådana hörlurar.
Nej,
det är konstigt.
Det var konstigt sagt när man jobbar på en...
Det är när man jobbar på en affär som bara inte råkar ha det i sortimentet. Det var konstigt sagt.
Ja, faktiskt. Jag tycker det.
Men vi älskar ändå Kjell & Company.
Ja, mer än livet själv. Ja. Men jag hade älskat dem mer om de ville sponsra oss.
De vill inte. Är det här normalt tror ni att man har ett sponsrat samarbete som inte är ett samarbete? Alltså att det bara är från våran sida.
Jag tror det är inte
att vi gör reklam för Kjell & Company. Men de vill inte. Alltså det blir som
De vill ju verkligen inte ha med oss att göra.
Nej, verkligen inte. Alltså, det har de visat på alla
sätt. Så många tassar vi har sträckt ut till Kjell & Company. Och så mycket stryk vi har fått tillbaka.
Det är också bättre andra av deras kontakter. Alltså, det är inte bara att vi själva har gjort våra sociala
försök. Tänk så många produkter du kan rekommendera.
Ja.
Bara hittills, torrboll, lurarna.
Ja, det är i och för sig Biltema. Mm. Biltema skulle jag också kunna tänka mig att bli sponsrad av.
Men
det bästa Kjell har, det, jag måste bara få säga det, det är ju den här. Den lilla dongen.
Ja, man älskar de där donglarna.
Som man kan stoppa i sladdarna i.
Ja, precis.
Så man kan ha liksom så sjukt mycket olika grejer. Det är
men
mäktigt.
Tänk hur fiffig en USB-C är. Som kan göra om allting till... Ja, här har vi Ethernet ingång. Det blir
USB-C. Nej, det är helt otroligt.
Så, jag är så... Jag är mind blown. Mm.
Tack så mycket Kjell & Company. För att ni har bra grejer.
Någon gång. För allt arbete vi lägger ner.
Jag har ju premiär ikväll.
Är du nervös?
Ja, det är jag. Jag är mycket, mycket nervös. Jag ska vara i Jönköping, jag och Petrina, med våran stand-up inaochpetrina.se köper man biljetter på. Men det jag ville säga var att nu släpper vi biljetter till hösten också.
Wow!
Ja. Ja, för det har sålt slut. Det har varit bra jävla tryck. Och då kommer vi åka till sjukt många städer. Jättemånga städer i höst. Bland
annat. Säg dem tack.
Kiruna och Gällivare.
Oj! Jajamän!
Det är Petrina som är... Petrina är så mån om att vi ska åka till Kiruna och Gällivare. Och det är viktigt för henne att vi åker till norra Norrland. Och jag har sagt, vi kommer inte sälja några biljetter. Och så har hon sagt, vi måste ändå dit. Så att vi gärna prove me wrong.
Jag giggade till Kiruna, det är det roligaste jag har gjort. Ja. Då flyttade ju de mig, alltså de flyttade ju staden, men de flyttade också mig samtidigt som gigget var, alltså gigget var på en rullvagn.
Fan vad symboliskt.
Sandra kallar sprit på Scandic, toppen.
Råmäktigt ju.
Fortsätt listan, tack.
Nej, men det är Karlstad, det är Örebro. Sen är det lite städer som vi redan kommer vara i under våren, så de tar jag inte upp. Men det är Västerås, det är Gävle, Falun, Växjö, Karlskrona, Kalmar, Vänersborg, Skövde, Umeå, Sundsvall, Östersund, Nyköping, Uppsala, Helsingborg, Uddevalla, Kungälv. Och sen är det en jävla turnéavslutning i Göteborg i december.
Gud vad trevligt.
Det ska bli jävligt trevligt.
Vad mycket gott ni ska äta.
Det ska vi göra.
Till exempel Västerås.
Keep them gurka och första generationens italienska invandrare pizza coming my way.
Ja, gör det verkligen.
Här kommer jag.
Gud vad nice. Fy fan vad gött. Vi har ju också vårat lotteri. För våran årskalender. Och nu den 26 mars så har kalendernumret 87 43 22. Jag upprepar 87 43 22. Det är en person som bor i Nordmaling och har vunnit ett pris på en vägkrogsbuffé för två personer på Lenas vägkrog i Nordmaling.
Wow!
Man säger redan wow redan där. Men nu kommer det mer information än man knycker det här.
Ja.
Lena som driver Lenas
vägkrog. Just det, för då har vi fått hitta en vägkrog såklart. Ja. Så man kan gå på buffé där man bor.
Mm. Exakt. Mm. Som Lena driver sin vägkrog. Lenas vägkrog. Hon kommer lägga presentkortet i vinnarens brevlåda den 26. Som jävla king!
Lenas vägkrog i Nordmaling.
Ja. Fan. Det kanske blir en tur om när du och Petrina...
Alltså jag och Petrina låter som att vi har bokat in oss på Lenas vägkrog. Det blev till turnéstopp, det låter ju helt jävla grymt.
Hon verkar underbar. Våran kalenderadministratör Ida har pratat med Lena. Hon säger att hon är fantastisk.
Ja, såklart hon är.
Så det kommer bli kul för alla.
Det kommer det verkligen, verkligen bli.
Här är en bild på Lena också.
Nej, men, gud vad trevlig!
Kolla vad gullig hon är.
Fy fan vad fint.
Ja, hon var väldigt gullig.
Där kan man gå och vara en riktig jävla buffé-king alltså.
Då får man också se till, du som har vunnit, att inte äta någonting innan den... 22 eller 27.
Precis,
eller vad
kom
det
inte
var.
Ut oss. Nej. Nu genom att komma och vara
verkligen
så.
Äta när du kommer till Lena.
Verkligen.
Skicka bilder också.
Gör det. Jag skulle vilja uppmuntra att, jag tycker det var länge sedan vi fick brev till Red Lion. Mm. Skicka gärna vykort och post. Ja. Det tycker jag är väldigt trevligt.
Ja, jag tycker också att det är trevligt.
Jag skulle också vilja göra en offentlig ursäkt till dig, Ina Lundström, för en sak jag sa i avsnitt 121. Då kallade jag nämligen Dobby i Harry Potter för en fitta.
Va?
Med hjälp utav Flashback. Jag har nu sett film nummer 7 med mitt barn. När jag sa att Dobby var en fitta, då hade jag sett film nummer 1 och 2. Där Dobby är svinjobbig, slår sig själv i huvudet med en lampa. Nu har jag sett första delen av film 7. Fick trösta mitt barn i 1,5 timme.
Ja.
PGA, Dobby. Lite fittigt av Dobby.
Så kanske ta tillbaka den ursäkten. Ja,
han må vara en fitta, men han är också en hjälte.
Ja, okej.
Det skulle säga.
Jag trodde att du hade sett alla filmerna. Det var därför jag tyckte att det var hårt. Men å andra sidan, du är en hård tjej.
Ja, jag är en hård tjej. Det är
jag. Jag har också ett litet public announcement att göra. Jag fick nämligen hemskickat till mig igår av Dr. Asem Singh. Horoskop, reinkarnation, drömtidning och mycket annat för 2024.
Wow!
Jajamän.
Men det har inte jag beställt.
Nej, det har du inte beställt.
Jag beställde ju förra året till
du
dig.
Du beställde förra året. Men som Dr. Asem Singh skriver, så är det såklart att man vill
folder.
Ha... Ja, det är en otrolig folder. Den är jättetjock. Så vill man ju såklart fortsätta få de här underbara horoskopen. Man får veta väldigt mycket om hans liv här i början. Hans syn på våra framsteg som människor. Hur det ser ut i Ryssland, Ukraina, Gaza, Israel och så vidare och så vidare. Men att vi ändå någonstans lever i den bästa utav världen. Sen följer ett riktigt mastigt horoskop där varje månad det står skitmycket grejer. Som att till exempel står det i någon av månaderna att jag kommer se ett väldigt trevligt program på tv. Jo, men det är mycket. Det blandas och ges. I februari måste jag varva ner lite. 2025 då, det kan bli lite snabbt. Och det är mycket, det är väldigt mycket olika saker som är i den här. Framförallt så har Dr. Asem Singh varit så himla vänlig, inte bara att skicka det här horoskopet direkt till mig, utan även bifoga fakturan som jag tänkte jag med varm hand överlåter till Emma Kryckare. Det visar sig att du har ingått något slags abonnemang. Så att varje år så förväntas du betala 579 kronor för att det står ingenstans hur man kan avsluta det.
Nej, okej. Okay. 598,45 står det att det kostar
Anledningen att det är en så specifik summa är för att Dr. Asem Singh har haft lite problem med Skandiabanken, så han kan inte se vem pengarna är ifrån. Så då skriver han på öret för att man ska kunna se.
Vet du, jag trodde att det här var spons nu. Otroligt. Att vi hade fått spons av Dr. Asem Singh.
Nej, men det är lite tvärtom som spons. Alltså, vi pratar om hans verksamhet och får betala för det. Ja. Det är det.
Nej, men jag får väl betala fakturan då, helt enkelt.
Men kanske också försöka avsluta. Jag blir jättestressad.
Ja, för det finns ju inte så mycket kvar. För redan förra året tog han ju upp... Då fick du en lika tjock folder. Om inte ännu tjockare. För då var det ju hela din relation till din mamma. Och vad hon hade känt för dig när du låg i hennes mage och så. Nu är det ju ändå redan på år 2 nere på vad du ska se på tv.
Vad jag ska se på tv är att jag inte ska dricka för mycket på julafton 2025. Alltså det är väldigt mycket matinformation här. Ja,
det är det. Men jag har faktiskt Asem Singh inlagd i banken redan som en kontakt.
Direkt. Ja, jättebra.
Precis, perfekt. Sen måste vi tillsammans avsluta det här. För jag får tics av stress.
Vi får se om vi avslutar det. Jag tyckte det här var trevligt.
Vad ska ni prata om idag?
Jag ska prata om Kate Gate.
Jag ska prata om Masked Singer och att hänga ut folk på forum och i Aftonbladet. I förlängningen ganska mycket om Flashback, varför de har en sån dålig relation till Aftonbladet.
Intressant, a.k.a. Aftonhoran.
Precis, enligt Flashback då.
Mycket spännande.
Så vi har ju alla aktuella ämnen idag.
Jag har ju aktuella ämnen. Precis. Det blir inte svinaktuellt, men jag har aktuella ämnen. Och jag ska prata om springnotan. En rykande aktuell nota, typ. För så sent som igår smalde till igen i den högaktuella tråden. Stort sällskap tog springnota på restaurang Atmosfär i Malmö. Har ni hört om det här?
Nope. Ja, njutit av
Man är så här, stort sällskap.
Jo, det har jag visst gjort det.
Ja,
kanske. Ja, förlåt, berätta. Ja.
För man tänker så här, stort sällskap. Hur stort kan sällskapet vara? Jo, det är 30 pers. Oj. Springnota, hur stor kan den vara? 82 000 kronor. Trådstartaren Falcao berättar att det här sällskapet då tagit en gemensam springnota, försvunnit i olika taxibilar från fashionabla restaurangen Atmosfär i Malmö.
Är det mer eller mindre än vad dina hörlurar kostade?
Mina hörlurar kostat 2 900 kronor. Okay. Så lite mindre.
Lite mindre. Mm.
Notan då, 82 000 spänn. Sydsvenskan skriver 35 menyer, 706 kronor. Så det var några som åt dubbla menyer. Ändå starkt. Men bara 30 dryckespaket för 1 900 kronor. Så det är så här. De höll igen på att dricka, det var konstigt.
Ja. Nu, det var för att kunna springa då.
Ja, det är också det här att de försvinner i taxibilar som jag tycker är så mäktigt. Att detta är koordinerat på något sätt. Jag vet inte om de betalar för taxibilarna. Det förtäljer inte historien. Men tråden är aktuell eftersom insemineraren igår förmiddag kunde rapportera att 2 kvinnor och 2 män nu ska begäras häktade för den här. Spännande ju. Så jag kastar mig in i den här tråden. Jag är inte så ofta inne i aktuella brott och kriminalfall. Och jag insåg ganska snabbt varför. Eftersom att det till 95% består av etnicitetsgissningar. Mm. Det är ju väldigt mycket sånt. Men för att underlätta och för att inte alla ska behöva höra alla, kan jag summera alla etnicitetsgissningar i den här tråden med ett enda inlägg från Klimasol som skriver: om man ska spekulera om etnicitet så är det väl romer som jag tänker på i första hand. Muslimer som går ut brukar vara ganska lugna i alla fall om det är kvinnor med. Och de dricker ju inte så mycket alkohol. Nej, det gör de inte. Men danskar kan inte heller uteslutas. Exakt så går tonerna i den här tråden. Då var det överstökat.
Men de sprang alltså bara ut i taxibilar.
De gick ut i sina taxibilar.
För jag hörde om någon grej, men då var det mer att det var någon så här affärsgäng som trodde att de skulle kunna få betala på faktura. Ja, men
det var det här också.
Okay,
de reste sig liksom hastigt och var så här, det där är redan uppgjort, faktura, inga konstigheter. Och så mörkade de iväg.
Okej.
Men det snackas som tur är inte bara etnicitet, utan det kommer in krogkännare i tråden. Några säger att Atmosfär är en lyxkrog, andra bara nej, det är en kvarterskrog. Någon säger gott åt dem eftersom att de har så himla dyr mat, och någon undrar varför man inte kan få en ordentlig jävla köttbit i det här landet längre. Men det som fick mig att bli sugen på den här tråden var att det handlade om en springnota. Jag gillar liksom springnotan som idé. Det är så sjukt buskis. Kanske det mest buskisbrottet alla kategorier, om man inte räknar och stjäla paj från någons fönster som ett brott. Och det bästa med springnotan, det är att liksom, ja, åker man fast, då känns det som att dealen är, då diskar du av notan och sen är det bra med det. Kanske att jag har en liten romantiserad bild, men lyssna här vad Kamadai skriver i tråden. Råkade själv ut för en springnota när jag jobbade i någon restaurang för massa år sedan, där det var några sportkillar som rusade ut koordinerat. Och på några sekunder hade de redan sprungit flera 100 meter ner för gatan. Efteråt fick alla med gympadojer som såg kvicka ut i benen betala i förskott i typ ett halvår framåt.
Det är ändå rättvist. Det är sjukt om det kommer någon sån mellanchefskille i Lyckra, att det är så. Du
får betala.
Du får betala innan.
Ja, det är så jävla gött. Det är som en liten pilsnefilm. Jag säger dock inte att springnotan är ett brott utan offer. Det är ett brott däremot med himla mycket humor. Man kan liksom se framför sig hur Charlie Chaplin tar en springnota. Det är lite spexig pianomusik. Trampa på en kratta in i en clownbil. Jag ser allt framför mig. Så jag flydde från aktuella brott och kriminalfall för att se vad resten av Flashback hade att säga om springnotor. Jag började med tråden hur tar man en springnota? Och den startades faktiskt inspirerad av den här händelsen på Atmosfär. Och jag tänker att man kanske kunde få lite goda tips här. Men när man läser trådstarten känns det som att TS har en tendens att övertänka det här mysiga buskisbrottet. Så här skriver han: hej, jag funderar på att ta en springnota. Men hur gör man? Jag tänkte ringa och beställa en kebab. Sen går jag dit och äter. Sen när jag ätit upp så ringer jag till restaurangen igen. Lägger en beställning för att hålla personalen distraherad. Och medan jag lägger beställningen hoppar jag över bordet och spurtar ut från restaurangen. Mm. Lite väl övertänkt, lite väl Jönssonligan. Svebarb är på min sida och svarar: det heter springnota för att man bara springer iväg helt enkelt. Svårare än så är det inte. Exakt, don't overthink it. Men användaren Kreatur tycker tvärtom. Den här redan helt jävla övertänkta planen, den behöver lite mer Ocean's 11-inslag. Så här skriver Kreatur: ordna med någon som hämtar dig med en bil som stannar vid dörren när du precis ätit klart. Och som om det inte räckte så kommer Laughing Duck in i tråden och krånglar till planen ännu mer. Ta med någon, fejka ett tjafs som gör att ni hamnar utanför lokalen och sen spring. Okej, så vid det här laget tjejer är det alltså 3 personer inblandade. Vi har privattaxin, privattaxins kompis som ska vara med inne på stället och låtsas tjafsa. Och till sist, flyktchauffören. 3 personer för en kebabrulle.
Ja, det... Det är mycket.
Man vill ju helst... Helin skogsrånar, kiosken.
Ja, nu rånar vi kiosken.
Just det, mycket, mycket avancerad plan för det, ja. Men det är ju, känns ju spontant som att det bästa är att ha en sån, oj, jag glömde, om man åker fast.
Ja, precis.
Det blir så himla tydligt att man inte glömde om man springkutar allting, vad man har i sina snabbaste joggers.
Ja, verkligen. Verkligen. 100%.
För sådana har man ju råkat ta i några gånger i sitt liv.
Oj, förlåt.
Det är fruktansvärt skamligt när man måste gå tillbaka.
Det händer ju titt som tätt, skulle jag säga. Verkligen. Men det är ju därför man bara går till krogar som man alltid går till. För att då har de ens nummer och kan messa, du glömde betala. Men det känns ändå bättre. Privattaxin är i alla fall inte ensam om att tänka för mycket på sin teoretiska springnota. I en annan tråd som heter just springnota från 2011 kan man läsa att TS-banditen tänker åka ner till Berlin för att bli av med sin springnote oskuld. Det är han som använder det här ordet då, inte jag. Det är ett jätteäckligt ord. Det känns som att både privattaxin och banditen mer vill liksom ha gjort en springnota för sakens skull. Mer som att man har det på sin bucket list. Jag kommer ihåg att vi pratade om din bucket list för ett tag sedan. Gjorde vi inte det, Emma?
Min bucket list?
Ja.
Gjorde
nej, det kanske vi inte gjorde. Jag hade för mig att du hade någon bucket list.
Jaha. Det var, jag har också något svagt minne av någonting du skulle göra.
Jag minns ju aldrig någonting.
Nej.
Tobias minns säkert, om jag får gissa.
Ja, Tobias minns du vad som var på Emmas bucket list.
Men var det det här med att jag skulle odla ut allt mitt könshår?
Det kan ha varit det.
Det känns otrevligt att jag skulle prata om det i podden.
Ja, det skulle du aldrig göra.
Nej.
Användaren Flashback Kille har i alla fall det på sin bucket list. I tråden 100 saker att göra innan man dör, så listar han då såklart 100 saker att göra innan man dör. Där är springnota med, visserligen specifikt en springnota från McDonald's, men ändå. Om listan är gjord i fallande viktighetsordning, så antar jag att då plats 1, käka rått kött, är det viktigaste. Så då tycker jag inte springnotan verkar sådär jätteviktig ändå, för den kommer på 94. Ja. Efter att kasta ut en tv från balkongen, plats 22, och spela Gura i ett coverband som framför Milli Vanilli covers på lågstadieavslutningar. Det märker ju mycket svårare än att äta rått kött. Ja. På plats 67 är slå sönder en glasflaska på klassiskt hotfullt maner, men bli tillbakahålld av kompisarna på ett mer beskyddande maner. Det är ändå en klassiker. Det
Väldigt sorgligt, tycker jag alltid, när folk har saker på sin bucket list som involverar andras beteenden. Det är så väldigt svårkontrollerat.
Jättesvårt att allt det här ska hända.
Men vet ni vad, jag hade ju en TS förra veckan som hade att den högsta dröm var att få vara med i NATO. Då pratade jag om bucket list.
Det var exakt det Tobias sa. Det var i förra avsnittet.
Hur ska man simma med delfiner, hoppa fallskärm, få vara med i NATO. Involverar också andra personer.
Exakt så var det. Det var i NATO-pratan förra avsnittet.
Förra avsnittet.
Alla har glömt.
Nu har ni även fått min bucket list. Den innehåller en grej.
Ditt långa könsår. Vilken otroligt genant gissning. Var den där gången? Ja.
Vad skönt att hon inte tog upp det i podden i alla fall.
Ja, det var väldigt skönt att vi inte har pratat om det.
Ja.
Så står det i mina anteckningar. Saker att göra 2024. En grej.
Det där med Petters otrohet, det kryper närmare och närmare till sannolikheten.
Ja, fy fan. Jag tycker ändå det är bättre.
Jag måste bara säga att det är också äckligare med ett jätte duschat och vältvättat långt könshår än ett smutsigt.
Känner du så?
Ja, men jag menar, hon har ju kombinerat, hon ska ju duscha oftare, men samtidigt spara ut allt sitt könshår. Så det kommer liksom vara välschamponerat och jättelångt.
Som tur är så har vi inte pratat om det här.
Nej,
så man vet inte.
Jätteskönt.
Förlåt Mina.
Nej, det är ingen fara. Jag tycker ändå det är en rimligare grej att ha på sin bucket list än käka rått kött.
Ja,
det är
jag
en bara att göra. Ja. Gå ut, beställa en rådbiff, gör det. Eller typ ta en spring nota på McDonald's. Alltså det är så här, det är så jävla fåniga små drömmar.
Nå, det är det.
Banditen tänker i alla fall åka till Berlin för att ta en springnota. Det kostar ju svin mycket pengar att åka till Berlin, så det man får ju vara en helt jävla gigantisk nota han springer ifrån. Men några som vet hur man får en springnota och verkligen löna sig, det kan man läsa om i tråden. Duo tog springnota, sängar, tv och dammsugare från hotell i Östersund.
Jävlar.
Det är trådstartan Halal Tarsan som länkar till en artikel på SVT där man kan läsa att två personer då checkat in in på ett hotell, försvunnit utan att betala räkningen och dessutom fått med sig alla de här grejerna då.
Wow.
Två dubbelsängar, två tv-apparater och en dammsugare. Artikeln avslutas: om någon sett två personer bära skrymmande möbler på udda tider längs Storgatan i Östersund är polisen tacksam för.
Vad är det för jävla tips? Hotell som
inte märker.
Ja, jag har bott där några gånger, det är jättetrevligt. Ja. Men hur kommer man undan? De måste väl ha filmkameror?
Ja.
Måste de sätta in så nu? Det brukar ju stå så här, den här badrocken är övervakad med
sköldchip.
Ja, precis. De här måste man ha det i sängen och dammsugaren också. Man har ju inte ens en dammsugare på rummet. Nej, så måste de ha gått in i
städskrubben. Ja. Ja, så måste det varit. Ja, helt sjukt. Det måste ju varit att det inte var bemannad receptionen på natten, antar jag.
Man får ju hoppas det.
AEI skriver i alla fall, hur fan kan man få ut en säng från hotellrummet utan att någon personal märker? Lyckas man med det, då får man fan behålla skiten. Och det håller jag med om. Men det kanske inte är den vanligaste sortens springnota, utan ofta tänker man på den klassiska: gå in på en restaurang, äta, dra utan att betala och utan att ta med sig några möbler. Men jag undrar lite hur vanligt det är att folk skiter i att betala för sin mat. Och det vill också Dimpen veta när han startar tråden: hur vanligt är det med springnota? Jarasama, som verkar jobbat länge nog på krog, skriver att han bara kan dra sig till minnes att det har hänt vid 3 tillfällen. Jarasama fortsätter: minns speciellt en far och hans vuxna son, båda med en betydlig promillehalt, som gick upp i rök lagom till dess att desserten var uppäten. Problemet för deras del var att vi befann oss långt ute i Stockholms skärgård och att nästa färja avgick först ett par timmar senare. Gissa om de skämdes när jag kom gående med notan strax inför en nästintill fullsatt båt.
Åh, fy fan.
Inte the perfect crime. GMX mail 67 har en liknande historia. Jag har aldrig provat, men råkade ut för en rolig sån. Några smarta killar försökte se på en springnota på Danmarksbåten för 10-talet år sedan. Såg de när de gick av båten och de blev utsläppta från cellen.
Oh. Gud vad dumt.
Väldigt, väldigt dumt.
Typiskt. Mm. Är det inte jättesmart. Där. Mm. Men den här springnotan måste vara den absolut osmartaste som Jarhar har gjort. Han skriver: det närmaste jag kommer var när jag beställde en pizza och de sa att kortterminalen var trasig. Eftersom jag inte har kontanter så vill han att jag swishar. Jag som bor en minut därifrån har lämnat telefonen hemma, så han skriver ner telefonnumret jag ska swisha betalningen till. Och det gjorde jag aldrig. Alltså hur fan kan man ta en springnota på en pizzeria som ligger en minut från där man bor?
Man kommer ju behöva verkligen gå dit, ja.
Varje gång man är bakfull måste man tänka på den jävla springnotan och fundera, var det värt det?
Ja, verkligen.
Det här är en person som aldrig har rökt hash, så kan jag säga. Queen Jani, eller alldeles för mycket, någonstans där. Queen Jani, som också har jobbat på krog, skriver: en gång var det 2 äldre välklädda damer som åt 3 rätter och drack bubbel. De var så trevliga och artiga. Plötsligt när jag var upptagen vid baren såg jag hur de 2 damerna reste sig och förstulet tittade sig omkring efter mig medan de drog sig mot utgången. Tänk 2 gamla tanter som vill vara lite Thelma och Louise light. Ja. Ja. Kanske är det samma kvinnor som dyker upp i tråden: 2 kvinnor tog en springnota på krog i Uppsala. TS Riksbanken skriver: larm inkommer om att 2 kvinnor smitit från notan från en krog i centrala Uppsala. Med hjälp av vittnen lokaliserar polis kvinnorna, en i 75-årsåldern och en i 50-årsåldern, och de delges misstanke om bedrägeri. Ratio skriver: av alla tusentals ointressanta dussinbrott som begås exakt varje dag så jag har svårt att ens föreställa mig något mer ointressant än att 2 vinkärringar går från en restaurang utan att betala. Grattis till 2023s minst relevanta trådstart. Ja, det kanske inte är jätterafflande, men det är ändå ett brott. Och jag tycker den här mysiga aspekten av springnotan syns här. En 50-åring och en 75-åring som går ut och dricker, inte vet jag, portvin. Det är brottet bedrägligt beteende man gör sig skyldig till, men då måste det ha skett med uppsåt. Och det är ganska svårt att bevisa. Återigen, så länge man inte springer, då är det jättelätt
är det
att bevisa.
Väldigt,
just det.
Det är mycket smartare att ta vad man skulle kunna kalla en sittnota. Så här skriver till exempel chef Gusto som har jobbat på krogen: det värsta var de som kom oftast själva, åt en 3-rätters möl och avväck, och sen sa de bara: jag har inga pengar.
Åh, det respekterar jag väldigt mycket.
Fick man ringa snuten medan de snällt satt kvar? Kunde ta timmar för snuten att komma. Ibland kom de inte alls. Tydligen finns det en hög störda individer som satt i system, för de vet att det blir oftast inga konsekvenser även om
då får man fan ha ballar alltså.
Ja, då får man
verkligen
ha ballar.
Men gud vad man respekterar.
Jag har inga pengar.
Och nu ska jag sitta här och vänta i flera timmar. Jag är ju törstig, jättetörstig.
Användaren Ördög har ett liknande exempel. Här i Helsingfors har en ovänligt fräck filur haft för vana att först smörja kråset och sen bara vägra betala. Och så länkar Ördög till artikeln "Fängelse för man som systematiskt lämnar restaurangnotan obetald". Och där står: "Den 49-åriga mannen beställer in mat och dryck, men när det är dags för notan saknas pengar och polis kallas till platsen. För det här har han blivit ökänd på restauranger, men har ändå kunnat fortsätta. Och i medier har han döpts till serieätan." Det vill jag också bli döpt till när jag blir stor. Serieätan. Men på Flashback verkar det vanligaste skälet vara att man verkligen vill betala, men att personalen ju fan aldrig kommer med den jävla notan. Asmodus Vult skriver till exempel: "Jag har gjort det en gång efter att ha bett om att få betala 3 gånger. Till slut tröttnade jag och tog mitt sällskap och gick." Kan man ändå fatta.
Ja, det är enda gången jag har tagit en springnota också. Ja. Någon sån spelmansstämma i Gränna. Så det är 7000 folk.
Stick it to the man.
7000 folk på en restaurang gjord för 70 kanske. Ja, och det var bara, allting var fullständigt kaos.
Då går det inte.
Till slut gick vi. Jag var också kanske, vad kan jag ha varit? 18.
Ja, rimligt tycker jag. Haubits 77B skriver: "Ja, jag satt bortglömd en halv kväll, kunde inte beställa in mer dryck på grund av obefintlig service och det fanns därmed inte heller möjlighet att begära in notan. Jag tolkade detta som ett tecken att huset bjuder." Och så gick jag helt sonika därifrån.
Tillfället gör tjuven.
Så är det. Det finns ju många sådana här berättelser som helst på Flashback, ska jag bara säga. Så här skriver Mr. Broson: "Har man väntat på notan i typ 20 minuter, då är det bara att vandra iväg utan att betala." Och Diamante Tagliato: "20 minuter är inte vänta lite, det är skandal. Någon måtta får det vara. Givetvis går man utan att betala för att sen sätta lägsta betyg online i en sån situation." Det är lite väl rötet, känner jag.
Då är det bättre att stjäla en servetthållare eller någonting.
Ja, that'll show.
Ja, precis, så att det blir jämnt.
Den enda som har skött det här på ett någorlunda snyggt sätt tycker jag är Mullret, som skriver: "Efter att ha förgävet försökt betala så la jag visitkortet på bordet och gick iväg. Ingen hörde av sig." Det är lite så här, touch of class. Sjukt att ha visitkort i och för sig. Men vad ska man ha dem till om inte det här? Men å andra sidan så hade ju Mullret, precis som alla andra som har en ursäkt, kunnat göra det rimligaste. Vilket väl ändå är att gå till baren och betala.
Eller
gå fram till en person och säga: "Nu vill jag gärna betala." En lite speciell version av att inte kunna betala hittar jag på YouTube. Det handlar om en man som presenterar sig för polisen som en helt vanlig daytrader. Som ville äta lite lunchbuffé.
Hej, en helt vanlig daytrader.
Precis. Så här låter det.
On August 16th, 2022, officers responded to a report of a man leaving a restaurant without paying his bill.
So tell me what happened.
All right, so I went over there to have happy hour. I had some food.
All right, how much did you eat? What did you buy?
No, it was only $70, bro.
$70 worth?
Yeah.
All right.
So I tried to pay with Apple Pay.
Okay.
And he said, "I'm sorry, sir, we don't take Apple Pay." I was like, "Cool, I give him my credit card." Okay. His face was really upset already. And I'm like, I tried to educate him. I'm like, "Listen, most of my capital is my investments."
Det stärker min tes att ingen daytrader är någonsin helt vanlig.
Nej, helt sjuk. "I tried to educate him", säger han. Så jävla sjuk. Försökte med Apple Pay, tog de inte. Okej, försöker jag med kortet. Oj, hade inga pengar. Försöker förklara för personalen: "Jag har jättemycket pengar. De är upplåsta i investeringar för tillfället." Och där blir han.
Ja. Jag betalar om 5 år då.
Ja, eller sjukt att han inte försökte med NFT. Jag kan betala med den här skitfulla apan. Senare i klippet visar han sitt Robin Hood-konto, det är väl någon aktietjänst tror jag, för polisen, för att visa hur rik han är. Polisen är inte jätteimponerade.
Men skulle utbilda dem också.
Det skulle han göra. Det sista man hör av den här daytraden är när han skriker "The system doesn't work!" medan han blir intryckt i en polisbil.
Men också om man är daytrade, då säljer du av alla tillgångar i slutet av dagen. Så på eftermiddagen borde han rimligtvis ha
haft cash.
Allt borde inte vara upplåst.
Ja, det kanske var det jag menade med "the system doesn't work".
Kan jag gå och äta då på Red Lion ikväll och sen säga att jag kommer få ett arv när mina föräldrar dör?
Just det.
Kanske. Eventuellt.
Ja, kanske.
Att jag kan betala dem 40 år.
Om de dör i slutet av dagen så...
så är det helt okej. Nej, tillbaka till de lite mer storslagna springnoterna som är lite mindre psykotiska. Uncle Duke skriver: "Johnny borde vara ökänd för att bjuda folk på flotta middagar som betalades med springnota." Det är snyggt ändå.
Det är roligt.
När han bodde i Malmö var han portad från varenda restaurang. En klassisk historia var när han ringde Hotel Savoy, imiterade Henning Sjöström, kändisadvokat, typ Leif Silbersky på den tiden, sa han behövde en julskinka akut. Han skulle skicka en taxi och räkningen skulle skickas till advokatkontoret. Det är så jävla snyggt. Lycke Bobby påminner om en annan springnote king. Glöm inte Dr. Bluff som åt 7-rättersmiddagar, bodde på lyxhotell och provkörde splitternya lyxbilar som han inte lämnade tillbaka som vi andra gör. Han var en kul prick som levde på att vi inte frågar om folk har pengar när de beter sig som rika personer. Mm. Det är jävligt snyggt. Alltså, det är lite skillnad att sno en lyxbil för 1 miljon och käka en gratis skinka, men det är ändå en jävla kul prick. Dr. Bluff då heter egentligen Leif Arne Sjögren och han dömdes första gången när han var 17 år, alltså på 50-talet. Det är ändå mäktigt. Sen dess har han begått bedrägerier i hela Sverige, dömts över 30 gånger. Mest har han ju varit lite taskig mot typ gamla tanter och så, men ibland är han faktiskt bara rolig. I en artikel om Dr. Bluff från 1994 skriver DN: medan polisen jagade honom vilade storbedragaren Dr. Bluff ut på Tallmogården i Dalarna. Sista veckan i frihet tillbringade den 53-årige svindlaren på hälsohemmet där han charmade alla och väckte beundran med sin flotta bil. Och efter sig lämnade han en obetald räkning på 11 116 kronor. Jag ska in i fängelse nu så jag kan tyvärr inte betala. Det låter fan som en film. Kanske gladporr, men ändå en film.
Ja, det är något väldigt Clark Olofssonskt.
Ja, det är mysigt.
På något sätt.
Ja. Men allra kingigast var nog ändå när han skulle vara med i ett specialprogram av Efterlyst. Hasse Aro bjöd ner honom till Stockholm, bokade in honom på ett hotell. Och så här beskriver Hasse Aro vad som hände sen i Gry Forssell med vänner på Mix Megapol.
Vi bokar in honom på hotellet, så går jag ner och så pratar jag med chefen på det hotellet. Säger att den här killen som kommer här nu, vi betalar hans hotellnota, men inget mer. Han får inte sätta någonting på notan.
Han får bo men inte äta och dricka.
Nej, bo men inte äta och dricka. Ingenting. Och sen när jag kommer ner på måndagen och ska intervjua honom, då har han dragit. Och hotellnotan är ju full förstås.
Men alltså. Hur lyckas han? Och vad stack han då?
Ja, det vet jag inte vad han tog vägen.
Men du fick inte ens någon intervju?
Nej. Det var en skam från början till slut.
Ja, Dr. Bluff drog, lämnade notan till Hasse Aro och jag kan absolut vara med i ditt program, fixa bara hotell så löser sig det. Så här skriver Aftonbladet om händelsen. Kvar fanns en nota på mat och dryck för över 6000 kronor. Bland annat hade han beställt 12-årig whisky och den dyraste maten på menyn. Så det blev ingen intervju för Hasse Aro, men han fick med sig något väldigt användbart ändå. Den ovärdeliga läxan att om någon har lagt ett helt jävla liv på luras och bedra och tas springnoter, ge honom för fan Hasse inte ett oövervakat hotellrum.
När ni ska prata om det här.
När ni ska prata om det. Vad roligt, han vill vara med i mitt program. Vad kul, äntligen.
Gud vad dumt. Ja. Fy fan vad dumt.
Hörrni, i helgen hade TV4s fredagsunderhållning Masked Singer premiär. Jag säger hade för att när ni lyssnar på detta så är det tisdag. Men det är alltså ikväll för oss, för det är fredag. Precis, kommer ni att kolla?
Nej, jag har aldrig förstått tävlingsmomentet i det där overkliga programmet.
Nej, och när det kom var redan min dotter för stor. Så liksom jag slapp det.
Du slapp det.
Slapp den familjeunderhållningen.
Men kan vi inte ta en kort stund bara och gå igenom det här? För jag förstår verkligen, tävlar de i vem som är bäst på att sjunga eller vem som har bäst mask? Alltså vad är syftet med själva maskeringen?
Det är väldigt oklart. Alltså jag tror väl att grejen med maskeringen, nu är det ju inte så, men det är ju då att skulle jag gissa att folk man inte trodde kunde sjunga. Och så är det jättekul när det är typ någon idrottsprofil eller sådär. Men det är ju ganska mycket att det är riktiga sångare med.
Ja,
men... Aha, är det?
Ja, för han som vann var väl någon musikalartist, han som vann senast.
Så kan det vara, till exempel.
Men man ska gissa då.
Marcus och Martinus.
Ja, fast det är inte tävlingsmoment.
Okej. Då är det väl bara den som sjunger bäst då?
Ja, fast halva tiden spenderar de ju ändå på att gissa, men det har liksom ingen...
Vet du, jag är faktiskt osäker, för jag har inte heller sett det. Jag tycker det är jättemysigt med sån fredagsfamiljeunderhållning, men mitt barn är inte heller speciellt intresserad, för hon vet inte vilka kändisarna är.
Nej,
såklart. Men det är ju en jury som sitter och gissar vilka det är. Så det har ingenting med att göra om man gissar rätt och åker den ut.
Nej.
Utan det är ju bara att den ska avmaskeras och så får de en poäng typ om de har lyckats gissa rätt.
Ah, okay.
Bla bla bla. Ja.
Aha, så jag tror det är juryn som tävlar då?
Ja, juryn tävlar om vem som har haft flest rätt typ. Vem som har gissat rätt, vem som har sagt mask, den som är med sig bakom masken först. Men tittarna röstar om vilka som ska gå vidare.
Fan vad alltså, deppigt att vara med i det programmet och ingen lyckas gissa vem man är. Och sen så tar man av sig masken och så vet juryn fortfarande inte vem man är.
Ja, jag vet. Jo, fruktansvärd mardröm.
Typ så, aha, det var inte Henke Lundqvist.
Ja, det kan man ju drömma mardrömmar om. Absolut. Men jag tror också att det måste ju vara publiken som röstar, för det går inte live.
Nej,
precis. Men då kan det ju inte vara publiken som röstar. Då måste det ju vara...
Ja, för publiken är ju där, men det kan ju inte vara tittarna som röstar.
Nej, precis. Tittarna röstar inte. Det är otroligt.
Jag tror att det är ganska uppgjort ändå, ja, vilka som ska vidare. Och hur deras kontrakt och så. Om jag får gissa. Mm. Men vad vet jag? Nej, men precis. Jag har sett det några gånger, men inte jättemycket. Men det är inne på sin fjärde säsong i alla fall, det här programmet. Det är ett inköpt koncept. Och det som TV4 gör, till skillnad från andra länder, då, är just att de inte sänder sin version live. Och för er som inte har så bra koll på programmet så summerar flashbackaren Billund-programmet så här. Allt med Masked Singer luktar ronk. Ett gäng meningslösa kändisar som figurerar i kvällspressen var eviga dag ska gissa vilken annan slaskkändis som döljer sig under en maskeraddräkt hämtad från en bättre bemedlad familjs barnkalas. Så det är en summering då. 12 Hopp i Hagen skriver, inte detta ett underhållningsprogram som riktar sig mot barn och regnbågsfolk som typ Melodifestivalen bryr sig någon om det här programmet. Mm. Och det är faktiskt en hel del som bryr sig om det här programmet, och många av dem kan man faktiskt hitta på Flashback. Det är mysigt. Luna Ludde skriver, jag blir förvånad att tråden är så stor om detta program. Jag har alltid trott att Masked Singer är ett barnprogram. Och den är väldigt stor. Den är över 400 sidor lång, den här tråden. Den är också delad i två läger kan man säga. På ena planhalvan har vi vuxna människor som älskar Masked Singer, hängivet och villkorslöst. Och på andra planhalvan har vi vuxna människor som hängivet och villkorslöst gör allt för att sabba för de vuxna människor som älskar Masked Singer. Hängivet.
Ja, fint att de kan mötas i en tråd.
Ja, precis. Det borde verkligen finnas två trådar. Ja. Hur sabbar man då bäst detta program? Jo, genom att valraffa, spoila och avslöja vilka kändisar som döljer sig under maskerna innan programmet och gissningsleken ens har börjat. I tråden Masked Singer deltagarna påstås läckt på Flashback, som är från nu i veckan, så skriver användaren Mittpunkt. Masked Singer Sverige har premiär 22 mars i TV4, men nu, 10 dagar innan premiären, påstås alla kändisar bakom maskerna har läckt ut på nätforumet Flashback. Mittpunkt länkar sen till en Aftonbladet-artikel där det står följande. Masked Singer-deltagarna påstås ha läckt på Flashback för fjärde året i rad. Hela listan ligger ute igen. Kan bli ett nytt fiasko för TV4. Och jag hajade till lite när jag läste det här på Aftonbladet, eftersom att de faktiskt gör någonting väldigt ovanligt. De gör den ovanliga grejen att de länkar till Flashback-forum i den här artikeln flera gånger. Förut. Nej, inte jag heller. Och då kommer det som en liten blå understryken. Flera gånger länkar de till Flashback och man ser inte det här någonsin, skulle jag nog kunna säga. Jag hajade också till över att Aftonbladet inte brytt sig så mycket om att kolla vad som står på Flashback i den stora tråden om den så kallade läckan med deltagare. Väldigt, väldigt synd skulle jag vilja säga. Användaren, inte människan, Peter Sipen, är en av de mest hängivna Masked Singer-fansen i tråden, och han skriver så här. Personen som läckte inom citationstecken deltagarna denna säsong, Sinlo 89, är ett ökänt troll som gång på gång skriver vem som vinner Robinson säsong efter säsong. Han påstår sig ha folk på insidan av produktionen. Kruxet är bara att han aldrig någonsin haft ett enda rätt. Luna Ludde skriver 99,99% säkert att Sinlo 89 bara svamlar. Pärongatan fyller på med, eftersom att de ökända trollen Hank 1338 och Sinlo 89 med en fas minsann berättar att listan verkligen stämmer, ligger det väldigt nära till hans att tro att listan inte alls stämmer. Läs gärna lite närmare i de båda användarnas posthistorik för att få hela bilden klar. Det är bara bullshit, trams och hönsskit för hela slanten, inte många rätt där. Det vore däremot intressant att få en korrekt lista för vilka de maskerade sångarna är. Och det räckte faktiskt då att glutta lite snabbt på listan som Sinlo 89 publicerar då med de här läckta namnen. Det är gulliga gissningar, vissa mer kvalificerade än andra. Norrkam skriver, även om Sinlo 89 råkar ha rätt någon gång så kommer jag ändå inte att lita på denne. Och de här inläggen hade ju då Aftonbladet kunnat läsa ifall de hade läst tråden som de länkade till. Så därför blir jag också förvånad över att Aftonbladet inte publicerade andra läckta deltagarlistor från tråden som är lite piggare. Pigface till exempel, hans lista är toppen tycker jag. Han gissar så här, hoppas på att det blir persona non grata edition i år.
Det hade varit jävligt.
Emma Knyckare.
Federley, ja. Eller Soran Ismail. Ni kom. Ser vad det för sig på turné, var ni inte?
Jo, det var vi och det var toppen. Två av dem är med på listan som han föreslår. De tävlande är Martin Timell, Anders Timell, Paolo Roberto, Jamal Elhaj, Göran Lindberg, Jean-Claude Arnault, Fredrik Federley och Soran Ismail.
En toppen lista.
Det är blandade olika versioner av känslan. Det känns som att Göran Lindberg och Paolo Roberto är olika mycket ute i kylan.
Ja, så kan man väl ändå säga.
Men får du också tänka på att de har masker. Peter Sipen fyller på här då hur man skulle kunna lösa detta. Han skriver att det har potential. Sen skriver han Martin Timell som badtunn. Paolo Roberto som torsken, Fredrik Federley som peddobjörnen och Göran Lindberg som kapten Klänning. Det är allt det går, det är ju redan.
Ja, just det.
Det är redan.
Mm. Eller ett jättestort glas mjölk kan han också vara.
Väldigt, väldigt bra, Mia. Mm, det hade varit en kul säsong. Men som tur är, alltså, Aftonbladet, de braskar ju också lite med att skriva påstås har läckt ut. Det är ganska smart. Också smart att länka till Flashback istället för att själva publicera den så kallade läckan. Varför gör de så? Ja, det undrar även Lost in Flashback som skriver. Det märkliga med denna artikeln är att den endast fungerar som reklampelare åt Flashback. Och artikeln är skriven av Aftonbladet som hatar Flashback. Ja, det är som sagt någonting som jag också hajade till på. Detta plus då att den så kallade läckan absolut inte är en läcka. För 2022, när Flashback faktiskt läckte deltagarna, så skrev Aftonbladet om läckan, men nämnde inte källan till läckan, Flashback då. Immenhusen skrev då, med tanke på att Flashback är så stort som det är, nästintill en institution i sig, så borde ju Aftonbladet enligt min mening skriva ut vilket forum det gäller. Dåligt och oärligt av tidningen. Då publicerade de liksom bara listan, och så tyckte Flashbacken, alltså det ser ut som att det är hämtat från något hobbyforum typ. Flashback läckte också deltagarlistan 2023. Då skrev Karlbom, nu nämns inte Flashback den här gången heller, men gissar att det är det här inlägget som Aftonbladet syftar på. Och så länkar han till ett inlägg från användaren Kreosot. Så att Flashback har läckt för fjärde året i rad som Aftonbladet skriver stämmer då inte heller. Dels för att det inte är någon läcka det här året och dels för att det inte alls läcktes överhuvudtaget 2021. Det som hände 2021 är att Aftonbladet gått in på Flashback, kollat på Flashbacks gissningar om vilka som döljer sig bakom maskerna då. Tagit det här som en läcka, alltså inte ens deras gissningar innan premiären utan när de precis som alla andra sitter och gissar live samtidigt som de kollar på tv. Om Aftonbladet då hade läst tråden hade de också lätt kunnat se vem som är den enda pålitliga läckaren av det här programmet. Lagoboy skriver, användaren Kreosot har läckt namnet på en deltagare i år. Och han är också den som tidigare säsonger läckt korrekt information. All annan läckning bör tas med en nypa salt. Oavsett så är Kreosot alltså den användare som avslöjade 2023 och 2022 års masker i en lista som han publicerade på Flashback innan premiären då. Listor som visade sig stämma till punkt och pricka, även i vilken ordning de åker ut och sådär, om jag fattade det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Kreosot är alltså den enda som har läckt listan med deltagare innan programmet börjat sändas och även haft alla rätt 2 år i rad då. Så vad säger då användaren Kreosot om årets program? Jo, Kreosot skriver så här: jag kan säga att den listan, Sinlåt i Nyes lista, stämmer till liten del. Dock så har jag en lista som bara är verifierad till max 30%, så den tänker jag inte släppa. Om jag inte får den verifierad innan programmet sänds så blir det ingen lista från mig i år, på grund av jag vill vara minst 90% säker. Så skriver han om årets lista då. Användaren Peter Sipen skriver att Kreosot måste vara en person som jobbar i produktionen, eftersom att publiken inte får vara med när de tar av maskerna. Andra spekulerar om att Kreosot är statist i programmet. Och det är väl ungefär så här långt som man känner sig bekväm att försöka röja någons anonyma identitet. Och det tror jag gäller för alla utom för Aftonbladet. Och jag ska förklara vad jag menar. Och det här är ytterligare en anledning då till den frostiga relationen mellan Aftonbladet och Flashback. Så här var det, att 2015 så gjorde Aftonbladet en artikelserie tillsammans med Researchgruppen. Och Researchgruppen är då enligt Sveriges Radio på Wikipedia ett nätverk som består av 17 personer med olika bakgrund i den autonoma vänsterrörelsen. Flera av dem är våldsamt förflutet. Och de här artiklarna byggde på att researchgruppen fått tag på en gammal databas.
Robert Aschberg,
ja. Han ringde ju hem liksom till Flashbackare. Ja. Fel dessutom. Liksom. Ja,
det var väl under den här trolljägarfasen, var det inte det?
Precis.
Ja, men jag vet att han var med i både researchgruppen och Piscatus. Precis. Alltså var med och startade de här organisationerna. Ja, där man kunde begära ut domar och sånt, de tidigaste liksom. Mm.
Just det. Om den här tiden när man fått tag på en gammal databas, då är det någon som skriver om att han har blivit uppringd till av Robert Aschberg. Ja. Och inte ens förstå, alltså blir anklagad då för att vara en användare som han inte ens är. Mm. Ja. Nej, men de fick tag på en gammal databas som någon annan hade fått tag på, som de då, alltså genom den så kunde de luska ut Flashback-användares identiteter med hjälp av användares e-postadresser då, om man hade registrerat sig under en viss tid på forumet. Så de började helt enkelt röja Flashbackares identiteter, ett så kallat gräv som Aftonbladet då publicerade som en följetong. Och den första publiceringen handlade om en läkare som anonymt då hade skrivit rasistiska saker på Flashback. Och då flyttades ju gränserna rätt hårt med den publiceringen för vilka man går på i fråga hur mycket makt de har då, från typ politiker till läkare eller andra personer. Så det var jättemycket Flashbackare som mådde riktigt pissigt under den här perioden. Det kan man också läsa om på forumet. Det finns många trådar om det här. Det var då användare som i skydd av sin anonymitet skrivit om till exempel jobbiga familjesituationer, sjukdomar och saker som man verkligen bara kan säga i slutna rum. Och alla var liksom inte nödvändigtvis rädda för att Aftonbladet skulle hänga ut dem och skriva en artikel om dem, men många tyckte att det liksom kändes olustigt att Aftonbladet gått igenom liksom tusentals människors ganska känsliga meddelanden i hopp rimligt om att hitta någonting att göra en nyhet på dem. Och Aftonbladet och Flashback har ju, som ni vet, verkligen ingen kärlekssaga som är fin att luta sig tillbaks på. Så tillbaks till huvudfrågan. Varför länkar Aftonbladet till Flashback nu, som de annars tagit material från utan att hänvisa sin källa till? Jag tror att det här kan ha lite med en annan läcka att göra, för förra sommaren, alltså i juli 2023, så levererade Aftonbladet en läcka som de fick rätt så jävla mycket skit för. De gjorde en artikel där de röjde duon Hojas masker. Mm. De avslöjade liksom Hojas identiteter, publicerade bilder på artisterna bakom maskerna, och i samband med det här skrev de också naturligtvis ut vad de tjänar. Mm. Fansen blev liksom svinledsna och besvikna. Bakaxel skrev på Flashback om det här. Jävligt bögigt av Aftonbladet. De borde avmaskera alla hiphopartister som på något vis har koppling till kriminella gäng istället. Hänga ut alla pistolviftande gangster som konsekvent i media får heta känd hiphopartist. Så jag tror att det de flesta tycker här är att man liksom gott kan avmaskera makthavare och gängkriminella då kanske, men låta pöben och barnidoler vara, typ. Och jag tror att det är därför som Aftonbladet länkar till Flashback nu eventuellt, istället för att publicera Masked Singer-listan själva, för att få, alltså för att slippa få skit helt enkelt. Eller som nyhetsshowen sa i veckan, för att folk inte vill ha saker spoilade. De har alltså ändrat sitt beteende från att negligera Flashback till att bete sig som den där kvinnan som jobbade på tingsrätten gjorde. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Hon läckte i alla fall hemliga polisuppgifter till ett ökänt kriminellt gäng och försvarade sig med att säga: allt det här står på Flashback, det spelar ingen roll om jag läcker. Men det här med att folk inte vill ha saker spoilade är eventuellt någonting som till och med användaren Creosot har fattat. Carl-Bertil 23 skriver i Masked Singer-tråden: varför läcker aldrig Creosot? Maskerna är ju klara och biljetterna släpps snart. Och Creosot svarar: omröstningen om jag ska spoila eller inte ligger här. Och så länkar han till en omröstning.
Sin egen gameshow, precis.
Och här får jag också kanske revidera lite grann att folk inte vill ha spoilers. För omröstningen visar att 1180 personer vill ha en spoiler på Flashback, medan bara 35 pers inte vill ha då. Men då får man tänka på att detta är Flashback, dit folk då kanske söker sig för att få reda på hemliga hemlisar.
Men kanske inte i tråden här avslöjas just de hemliga hemlisarna som du inte vill ha avslöjade. Det kanske inte det man måste klicka på.
Det borde verkligen vara två trådar. Absolut. Ja.
Eller att man bara inte går in.
Ja, så kan det också vara.
De 35.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, men precis. Men man kanske söker sig dit annars, om man till exempel vill få hemlighetsstämplade rättegångshandlingar, som i fallet dubbelmordet i Vallentuna låg på Flashback, eller vilka kändisar då som klär ut sig till glasstrutar. Skogis 66 skriver precis som du säger, Ina: snälla, läck inte! Det förstör hela nöjet med programidén. Visst, man kan ge fan i att kolla här på Flashback, men ge dig! Tack för ordet. Medan det då för andra flashbackar är just läckan som har blivit självaste underhållningen. Céline Dion, användaren, skriver så här: det är så innerligt tråkigt och dåligt, men jag har blivit väldigt underhållen av att se om den läckta listan har stämt. Då är man underhållen fast man inte ens behöver se programmet. Och det stämmer ju. Och i slutändan så verkar det inte spela någon roll om man vet vilka som döljer sig bakom maskerna eller inte, om man har läst det. Pippi Pippar Pippin skrev om förra årets program: jag läste hela den läckta listan på fyllan. Jag såg finalen på fyllan. Gissade fel på alla, i alla fall. Och användaren Peter Sipen, Moss Singers största fan, skriver: töntan här inne kommer givetvis att rösta för att du ska avslöja vilka som döljer sig bakom maskerna. Creosot, ställ dig istället frågan om det känns moraliskt rätt att avslöja allt i förväg. Du har gjort det i 2 säsonger nu. Du har skapat lite buzz på nätet. Låt programmet ha sin gång och njut istället av att läsa alla idiotiska förslag om vilka som döljer sig där bakom. Inga andra program har läckor. På spåret, Robinson, Alla mot alla, Paradise Hotel. Alla dessa program klarar sig trots att de har vanlig publik och mängder med personal i produktionen. Det är bara du i hela Sverige som läcker information. Och för vad? Inte har du blivit rikare eller mer populär. Du verkar vettig. Jag tror du kommer fatta rätt beslut.
Det finns väl minst ett konto på Instagram som vars hela idé är att spoila Paradise Hotel, Robinson och alla sådana deltagarlistor.
Ja, det kan jag tänka mig, hörru. Absolut. Och jag kan också tänka mig att Peter Sipens exakta ord passar bra som en insändare till Aftonbladet om Aftonbladet också. Då skulle det kunna låta så här: Aftonbladet, ställer istället frågan om det känns helt moraliskt rätt att avslöja allt. Ni skapade lite buzz på nätet. Inga andra tidningar har läcker. Det är bara ni i hela Sverige som läcker. Och för vad? Inte har ni blivit rikare eller mer populär. Ni verkar vettig. Jag tror ni kommer fatta rätt beslut.
Ni verkar vettig. Det är konstigt.
Ja, vi får se hur det blir.
Det blir mycket spännande.
Ja, det är jag här. Klockan är 08:04 måndag morgon. Jag sitter nedhasad framför en av tjejens frysar. Vi spelade ju in veckans avsnitt i, ja, det var i fredags, strax efter 9 på morgonen. Och vid sexsnåret på kvällen, samma dag då, ja, då gick ju det brittiska hovet ut och meddelade att Kate Middleton har cancer. Och ja, det är ju verkligen kuken. Det är också kuken, kan man väl säga, att pratan som jag gjorde, den handlar om att hon var försvunnen. Och att ingen vet något, förutom att hon inte har cancer. Så den är väl rykande inaktuell, skulle man kunna säga. Också fel. Man kan ju också ifrågasätta tajmingen lite grann. Men ja, pratan den kommer i alla fall här. Och om den mot all förmodan går till historien, då kommer den att göra det som en redovisning av hur internet och hovet betedde sig strax innan världen fick nyheten om att Kate Middleton har cancer. Ja, det är inte mer att göra faktiskt. Fan också. Det finns kanske lite punchrullssmulor här någonstans som jag kan trösta med. Nej, den är tom på som det är bara potatisen kvar.
Ja. Idag ska jag avhandla ett ämne som jag har fått på tips av en tjej som heter Emma Knyckare.
Åh, yes!
Hon har önskat att jag ska ta upp tråden prins William och Kate Middleton, som det har varit lite extra mycket aktivitet i de senaste veckorna.
Jag vill jättegärna veta vad som hände med Kate. Och perfekt. Du är ju våran hovliga rapportör från det brittiska kungahuset.
Exakt. Mm. Så spetsa öronen, Emma Knyckare där ute. Här kommer avhandlingen om Kate Middleton.
Jag är så tacksam.
Vi ska faktiskt börja med en liten faktaruta så att alla har med sig grunderna. Jag tittar på dig, Ina.
Ja, tackar.
Kate Middleton och prins William, de gifte sig 2011. Och i samband med vigseln så startades också flashback-tråden om paret. Det var användaren Winning som undrade om den skulle få ta del av festligheterna via svensk tv. Och till dens stora glädje så kunde man faktiskt göra det. Sen dess har Kate och William fått 3 barn. Tronarvingen prins George, reserven prinsessan Charlotte och tredje reserv spillevinken prins Louis.
Förlåt, jag har en jättesnabb fråga bara.
Ja.
Det här är alltså inte han som var med på Oprah.
Nej, det är The Spare. Det är Harry.
Tack. Så han har man ju hört mer om. Jag är väldigt glad för den här genomgången. Men hon här är liksom en vanlig tjej.
En vanlig tjej. De har verkligen
som levt inte kungahuset är emot.
Nej, precis. Ja, alltså, jag ska säga det. De har verkligen levt på många sätt i samklang med liksom reglerna kring. Harry och Meghan har ju försökt kasta ganska mycket bajs.
Pratat rasism i deras på Oprah.
Precis.
Och det här, och just det, och skrivit om sitt runkande och allt vad det var i den här boken.
Mycket så, och döda afghaner just och allt vad det.
Men det här var the,
Kate
William, paret.
Wrong. De ska väl också ta över efter Charles sen.
Ja, precis. De är
och bli kungen.
Exakt så. För i samband med att Williams pappa Charles gick från prins till kung när hans mor då, den mycket, mycket, mycket ålderstigna prinsessa, drottning Elizabeth, när hon följde in åren, då fick William och Kate titlarna Prince och Princess of Wales, vilket jag tror i alla fall alltid ges då till den som är kommande i ordningen. Ni kommer ihåg att
alltså, Charles hade innan.
Precis, ni kommer ihåg att Diana var Princess of Wales.
Just det.
Slut på faktarutan. Nu är vi redo att gräva ner oss i det som kommer gå till historien som hashtag Kate Gate. För på juldagen år 2023, då försvann prinsessan av Wales spårlöst. Det låter dramatiskt,
det gör det.
Och det är för att det är det också. Den 17 januari i år 2024 så meddelade det brittiska hovet att kung Charles skulle genomgå en operation för en förstorad prostata. I samband med det så passade man på att smyga ut även en kommuniké om att Kate Middleton, som hon fortfarande kallas av tidningarna, orsaken till det ska vara sökmotoroptimering om jag har förstått det rätt, hon har genomgått en planerad magoperation, skrev de. Mm. Det var inte mer info än så, det var en planerad magoperation.
Det var ändå väldigt detaljerat om Charles, skulle jag vilja säga.
Nej, det var senare. Du tänker på den senare. För i början, så, i den här första meddelandet, så sa de bara kung Charles kommer att genomgå en korrigering för en förstorad prostata. Okay, det var det enda de sa.
Det var ändå mer info än
ja, det var ändå prostatan. Man såg ändå att fingrar upp i röven.
Det såg man,
ja, det såg man framför sig. Det var lite mer info. Flashback-användaren David 63 skakar i samband med det här liv i den ganska döda flashback-tråden vid det laget genom att länka till en artikel i Aftonbladet med ingressen. Prinsessan Kate har opererats, hon är inlagd på sjukhus och kommer vara sjukskriven i månader. Det brittiska hovet är förteget och hänvisar till privata skäl. Så det sa man också i det här meddelandet. Att hon kommer vara ligga på sjukhus i 2 veckor.
Det blir ingen kommunikation.
Och sen är hon borta till påsk. Slut på historien.
Påsk, det är snart.
Det är snart. Ja. Sen efter det då så skriver David 63, vad är det hon har drabbats av egentligen som gör att hon blir tvungen att stanna på sjukhuset i 2 veckor och vila tills efter påsken? Och det här är en fråga som så här fortfarande drygt 2 månader senare är skrämmande aktuell. För vi har inte fått något svar på det än.
Nej.
Den enda ytterligare informationen som har framkommit från hovet, det är att operationen inte ska vara cancerrelaterad. Det här betyder, som ni förstår, en enda sak. Det är att vi lämnas ensamma till våra gissningar på vad det kan vara om det inte är cancer.
Ja, det är BBL.
Ja, det är vissa som har tipsat på det.
Om det inte är cancer är det ju BBL. Brazilian butt lift. Mm. Den skitfarliga operationen som kan ge jättemycket. Man sprutar in fett i röven.
Ja.
Och så kan det ge jättesvåra komplikationer.
Precis. Aha,
men det kommer ju märka som hon har gjort en Brazilian butt lift. Hon kommer ut med världens megaröv.
Kungligheter gör det säkert sjukt smakfullt. Ja. Lite så som att typ bara de som vet. Ja. Ingen annan ser.
Men vad ska man då ha det till om ingen ser det?
Ja, fast de andra rika ser ju.
Oh,
jävlar, såg hennes BBL. Den märktes inte ens. Och så går det som sus. Den diskreta skärmen och så
utan att ha gjort någonting. Jag tänkte först att hon hade semester. Att det här var enda rimliga sättet att få... För jag kan tänka mig att hon aldrig har varit ledig i hela sitt liv sedan hon gifte sig.
Nej, men
och så får man inte säga så. Hon kommer ta lite semester.
De är i och för sig rätt bra på att vara på sitt rekreationsslott och sådana saker. Ja. Och jaga olika saker.
Är hon fin från början?
Ja.
Så hon är inget med någon dokusåpa eller något gym eller något sånt att göra?
Okay. Det är bara
semifin i alla fall.
Ja.
Enligt The Crown så var det väl mamman som var mest intresserad av att de skulle gifta. Ja, mycket
sådana. Just det.
Brazilian buttlift-teorin har jag faktiskt inte med, men den är mycket, mycket levande. Den bästa som teorin som jag har sett, det var att hon gjorde den BBL-en. Direkt efter operationen var klar så insåg de det hovet att det var ute med stor röv.
Ah.
Och att det var under själva uttagandet som komplikationer uppstod.
Men jag tycker det är så himla dumt att göra en operation. Det är som att jag skulle färga håret i samma råttfärg som jag redan har. Ja, i och för sig. Det är kanske en statusgrej då för att visa att jag har råd.
Ja, precis.
Ja kanske. Ja,
kolla på mig.
Så är det typ 1 promille av alla frisörer som ser. Ja,
hon har färgat rått.
Just det. Wow. Det är en klassisk gammal rik ändå.
Ja, precis.
Gud, vad
I tråden så tror jag att Scully är först med att leverera den allra vanligaste teorin, skulle jag säga, att det här är en hysterektomi. Det vill säga avlägsandet av tjejmagen. Alltså alla reproduktiva organ. Äggstockar, livmoder och hela det
inte så mycket estetiskt då, som att man bara absolut inte vill bli preggers.
Det brukar oftast vara medicinska skäl. Att du har liksom något
Det känns ju rimligt. Du har cancer i...
Ja, inte cancer, för det har ju varit väldigt tydligt. Det är inte cancer, men det finns andra skäl till att man kan behöva plocka bort det där. Den gissningen tyckte jag först inte alls var dum, men enligt dem i tråden som säger sig ha väldigt goda kunskaper om återhämtningstid efter olika former av operationer, så behöver man verkligen inte vara inlagd i 2 veckor efter den typen av ingrepp. Gulligullan, 4 av den näst vanligaste teorin, problem med tarmarna, ulcerös kolit eller Crohns, och därefter då stomipåse på magen. Men,
det är som
och,
en Brazilian buttlift fast på framsidan.
Det
liksom skvalpar på fel, på fel kant.
De ska vara väldigt bra nu för tiden, stomipåsarna har jag läst. Så man ser dem knappt. Så det blir inte så
vad ska man ha då? Om det inte syns.
Ja,
är det också en rikemans grej?
Just stomi har jag aldrig hört någon göra av estetiska skäl. Men absolut. I alla fall, operationsåterhämtningskingarna i tråden menar att det är tveksamt även då om hon ska behöva eftervårdas så länge. I farans riktning tror att det kan röra sig om ett utomkvedshavandeskap, medan Flashsack Forum tror att det är ett brock det är frågan om. Chelsea undrar om det kan röra sig om en kotförskjutning som har åtgärdats via magen och ljumsken, och påminner flashbackarna om att Kate faktiskt föll och skadade sig när hon hoppade studsmatta med barnen för ett tag sedan.
Men allt det här faller ju på sin egen orimlighet. Det kan ju inte vara något sånt här, eftersom att det här hade inte varit något skamligt att säga.
Det brittiska hovet har en tradition av att aldrig någonsin berätta saker.
Men det brittiska hovet berättade ju precis att det är
förstående
prosata på honom.
Det är väldigt, väldigt ovanligt. Kung Charles har gjort ett stort avsteg från liksom, traditionerna. Så sättet de hanterar Kate på är mycket mer i linje med traditionerna. Mm. Och men kung Charles beteende är ovanligt.
Det är ju bra att de säger att det är med Charles och 2 fingrar i röven, för att det tar ju bort stigmat från det lite. Så
det
borde man kunna tänka med själva, Kate också.
Ja, de säger ju själva att det är syftet med det.
Alltså kan man tänka,
det.
Precis. Alltså, stigmat med att man hoppar så himla mycket studsmatta så att man får Crohns. Varför vill de inte bryta det stigmat? Det är klart att det måste vara något sinnessjukt.
Ja, alltså man vet inte. Nej. Det kan också bara vara traditioner och liksom gamla sätt att hantera saker på. Det kan
eller är
också
Charles att de sa 2 fingrar även på honom ett sätt för att det som hon gör.
Såklart.
För att slippa säga att hon har haft 3 fingrar där.
Alltså det är inte en tillfällighet att de kommunicerade ut nyheten om hennes operation samtidigt som de berättade om Charles.
Samtidigt som de visade en bild på Charles pung i princip. Och typ så här, det är det enda man kan se när man läser det pressmeddelandet.
De hoppades verkligen att det skulle ta udden av nyheten om henne. Det kan också vara en njure
som så jävla segt att behöva bli inmörkad bakom någons pung. Så himla tråkigt att det är typ så här. Vi släpper in nyhet. Liksom i mellangården bakom. Kanske ingen märker någonting.
Jag tycker det låter mysigt. Det de ville. Det kan också vara en njure som har failat, skriver någon. Vilket vi ju har erfarenhet i det svenska hovet med prins Daniel, om ni minns det. Nej. Ina minns inte. Han har ju för fan fått en njure transplanterad. Aha, har ni missat det? Av sin pappa.
Jaha.
Ja, okej.
Jättebra.
Det här är pärlor för svin, så vill jag säga. Ni uppskattar inte mig.
Så har du gjort så fin övergång. Du har gjort så fint från ena i kungens huvud till den andra.
Mm. Ja. Nej, men det är en skiftning i mitt liv sen jag lärt känna dig, Mia, att jag har slutat intressera mig för det svenska kungahuset. Jag tycker också det är mer spännande med det brittiska.
Ja, det är mycket roligare med någon som har faktiska. Det finns ju mer. Det är mer kunglighet över det brittiska.
Ja, precis. Du har fått över mig där. Så då struntar jag i det svenska kungahuset ganska
mycket. Så det är ditt eget fel.
Men sjukt att det innefattar också att du har glömt bort allt du hade lärt dig en gång om det svenska kungahuset. Pausanias tror att det skulle kunna vara en abort som man har gjort för säkerhets skull, eftersom att hon under en tid hade en svart livvakt, och det skulle vara svårt, menar Pausanias, att få pöben att gå på att ett svart barn skulle kunna vara prins Williams biologiska. Svårt men inte omöjligt, nej. Medans förnamn och efternamn tror att de kan ha tvingat henne donera någonting till kung Charles. Vad framgår inte, men prostata ligger väl närmast till hans. Avslutningsvis ska vi absolut inte glömma teorin om att de har dödat Kate och att allt är en enda stor cover-up. Först tog de Diana ifrån oss. Nu tar de Kate precis efter att de har tvingat henne att donera sin prostata till kung Charles. Ja. Hur kan de vara så grymma är en fråga som de senaste veckorna har ställts fler än en gång, framförallt på Twitter.
Ja, och det är ju intressant. Det är därför man tycker att det är spännande. Ju.
Jag menar det. Den 5 februari meddelade det brittiska hovet att man i samband med kung Charles prostataoperation upptäckte att han har cancer, som du var inne på, Emma. Exakt var han har cancer har de inte avslöjat, mer än att det inte skulle vara just i prostatan. Men eftersom att det upptäcktes i samband med en sån operation, så är det många som gissar på att det är grannen röven som är angripen.
Mm. Men väldans vad de bjussar på info om honom.
Ja, men också i termer av negationer. Ja. Det är inte cancer, säger de om Kate. Det är absolut inte cancer i prostatan, men de vägrar att säga vars det är.
Jo, men jag menar, det är ju ändå jävligt mycket information att säga det är cancer jämfört med att säga det är inte cancer. Det är ändå två väldigt olika.
Ja, det är återigen konstigt att rikta blicken mot stjärten. Alltså att de tar tillfället i akt och rikta blicken mot stjärten när de inte behöver rikta blicken mot stjärten.
Men om man ska tro det som skildras i The Crown, så var det en slitning mellan Elizabeth och Charles i hur öppna kungahuset skulle vara. Mm. Så jag kan tänka mig att han har tagit tillfället i akt att liksom köra på sitt öppenhetsrace.
Ja, han gör som jag då. Ja, pratar om röven även när det inte ens handlar om röven. Vi glömmer in röven även här när det inte handlar om cancer i röven.
Just det. Ja. Men förutom det här då får man väl ändå säga att varken världen eller Flashback kunde bry sig mindre om kungens hälsa. Alla är all in på Kates mycket mer mystiska åkomma och försvinnande. Den 29 februari avslöjar den svenska skvallersidan Stoppa pressarna att magoperationen är en lögn tänkt att dölja det riktiga problemet, svår psykisk ohälsa. Flashbackaren Moneyberry konstaterar att en av de saker som gör att man misstänker att det är någonting riktigt bitigt som pågår, det är att det inte bara är Kate som har hållit sig undan offentligheten, utan även prins William har ställt in det ena publika framträdandet efter det andra. Och det mest anmärkningsvärda, skriver Moneyberry, det är att prins William inte deltog i sin egen gudfars minnesgudstjänst som hände bara ett stenkast från där de bor. Och William var också planerad att hålla tal på den minnesgudstjänsten. Och anledningen som William angav för att inte dyka upp, det var personal reasons.
Mm. Det här, jag har aldrig varit så konspiratorisk i hela mitt liv som jag nu.
Menar det.
Nej, det här är ju så synd också. För jag kan verkligen tycka så. Låt dem vara.
Alltså att
man verkligen här, vill låta dem vara. Men det blir ju motsatt effekt ju. När de håller på
att göra det. Men absolut inte låta dem vara. Det är ju det priset de betalar. Det är ju att deras skrotum ska upp. Liksom.
Ja,
de är
ju så här,
det är ju det som är hela grejen med att vara kunglighet. Du får inget privatliv. Jävlar vad jag föraktar kungligheten som vill ha privatliv.
Men så, kanske ska så, ha sådant är det brittiska
jag
hovet.
Jag föraktar väldigt också kungligheter som ger bort sitt privatliv gratis. Mm. Man ska kännas som att de inte vill, men att vi tar det ändå. Det är det som är deras roll. Att de typ så, jag vill verkligen inte avslöja. Och så bara, vi tar den då! Det är liksom, det är deras legitimitet.
Ja, verkligen. Tycker jag. Ja, jag kan delvis hålla med i alla fall. Jantelövs skriver, rykten säger att Kate har hamnat i koma. Ett annat rykte säger att det var fullt av polis och ambulans på hemmafronten den dagen hon blev inlagd. Det här skriver också Stoppa pressarna, att Kate ska ha hittats medvetslös i hemmet och att det här ska varit en följd av en överdos benzo. Hon fördes då i illfart till sjukhuset för att rädda livet på henne. Och tidningen, de avslutade sin artikel med den otroliga meningen, Stoppa pressarna har sökt Kensington för en kommentar. Och jag håller tummarna för att de ska få svar.
Det är jättesvårt, jag har ju försökt
att
ringa, William.
Det var svårt, jag kom fram till slut, men det var svårt.
Ja. I det spanska tv-programmet Fiesta säger en journalist, Concha Galeja, att Kate mycket riktigt ska ha legat i koma, dock ej till följd av benzo, utan på grund av ett akut tillstånd i den planerade magoperationens postoperativa fas. Det var någonting som gick åt helvete då. Jantelövs skriver, ja, någonting har hänt. Det har pratats skilsmässa förut efter Williams otrohetsaffär, men det blev aldrig något av. Just det, det har jag ju glömt att berätta.
Ja.
William ska ha varit otrogen under 5 års tid med marxinnan av Chumley, Rose Hanbury, en god vän till Kate.
Oh.
Hon är såklart inte det längre. Nu har hon förpassats utanför The Circle of Trust.
Nu!
Även om kung Charles då gjorde ett tappert försök att ge sken av att allt var okej genom att ge hennes familj en central roll under sin kröning.
Mm. Är det bekräftat att det var en otrohetsaffär?
Rose Hanbury bor i alla fall precis in till William och Kate. Hon har ett helt vanligt liv med sin 63-åriga gubbman, markisen av Chamley, och deras tre barn. Ryktena om den här otroheten, de har bubblat i många år, men de hade lagt sig lite. Men nu, när Kate är spårlöst försvunnen, då har de fått ny kraft. I en tweet som fick virala vingar förra veckan skrev användaren Young Me Mayor: I too would do a gone girl if my bald ass husband cheated on me with someone who looked exactly like me but horsier. Det här är inte en dålig beskrivning av markisinnan av Chamley. Hon ser ganska exakt ut som Kate, fast hästigare. Det är dock en tradition i det brittiska hovet att inte med nödvändighet välja älskarinnor på basis av deras utseende. Nej. I Williams fall säger ett rykte att det ska vara hans förkärlek för pegging, det vill säga att få sin röv knullad av en kvinna med strap-on, som gjorde att han valde markisinnan, som ska vara lite mer liberal än Kate i sängen. Kate ska för övrigt enligt samma rykte ha gett relationen sin välsignelse så länge den är strikt sexuell. Men allt detta ledde givetvis till uppkomsten av hashtaggen Prince of Pegging. Förnamn, efternamn.
Alltså, svenska kungahuset, se och fucking lär era jävla super. Alltså.
Verkligen.
Förnamn, efternamn skriver att Kates frånvaro beror på spräckt mjälte efter misshandel i hemmet. Hon kom iväg sent till sjukhus, en hårsmån från döden. Det här enligt en vän inom de hemliga tjänsterna. Harry kommer få ta över tills den äldste dottern är myndig. Här är det vissa frågetecken som förnamn, efternamn kan skicka vidare till sin vän inom de hemliga tjänsterna. Den äldste är till exempel en son och inte en dotter. Och angående Harry skriver Mervinna: Harry kan inte komma tillbaks mer. Han har avsagt sig sin kungliga status. Det blir nog i så fall Edward som blir riksföreståndare tills George blir myndig. Andrew är ju omöjlig. Ja, prins Andrew, han har ju epsteinat sig själv ut från tronföljden.
Det är tråkigt när det händer.
Ja, det verkar mer eller mindre fört i bevis att han ska ha förgripit sig på den underåriga Virginia Jeffrey på Epsteinön. Och han har därför blivit av med titeln hans kungliga höghet. Typ, i alla fall om jag fattar rätt. Dessutom har han blivit av med i princip alla sina militära titlar. Och det var en mycket, mycket sorglig syn under drottning Elisabeths begravning, när alla runt honom kom i sina uniformer och ribbons och saker of honor, och Andrew kom i en helt vanlig kostym med de mycket, mycket få medaljerna som han hade fått behålla på bröstet.
Var det så baddaren?
Ja, det såg lite ut som det. Det är ett toppengäng vi har att göra med, helt enkelt. Elisabeth ler nog stolt när hon ser ner från sin himmel. Den 4 mars rapporterar användaren Anna Kiara att det brittiska hovet har dammat av Kate för första gången sedan operationen genom att sätta henne i en bil i samband med en skolhämtning. Det tas en bild och världen borde kunna andas ut. Hon lever, hon har hälsan, men istället viskar man i kör: that ain't Kate. Jantelöv skriver: det där är inte Kate. Det är den sjukaste bilden någonsin. Det finns hundratals bilder med Kate i bilen med solglasögon, men hon har aldrig sett ut så där. Många menar att det skulle kunna vara hennes syrra med det helt vanliga namnet Pippa som sitter i bilen. Notera, mina vänner, att vem det än är som sitter där, så kan man konstatera en viss svullnad i huvudområdet. Och vi kommer få anledning att återkomma till den svullnaden lite längre fram. När man trodde att det inte gick att sugas djupare ner i mystiken kring gåtan Kate Middleton, ja, då postas en bild den 10 mars på prinsessparets Instagram. Den föreställer Kate sittandes i en stol, strålande glad, omgiven av sina lika strålande barn. Och med det här så ville prinsen, som ska ha tagit bilden, och prinsessan av Wales önska världen en trevlig morsdag, för det var morsdag i Storbritannien då. Användaren Cleolina skriver: titta, hon lever visst ändå. Och hon är supersnygg som vanligt. Roligt att se att hon ser så pigg och glad ut. Precis som hennes kids. Mervinna svarar: bilden kanske är photoshoppad. Det kan vara en helt annan kvinna med liknande kroppsbyggnad som har fått posera med barnen. Och så har de klippt in Kates huvud. Mervinna Hon är flera steg före alla andra, det är tydligt. Ett par timmar efter att bilden publicerades så gick nyhetsbyrån AP ut med en så kallad kill order där de dödade bilden och uppmanade andra nyhetsbyråer och tidningar att genast avpublicera den på grund att den var tydligt manipulerad. Och här kommer en liten lista med några av dessa manipuleringar. Prinsessan Charlottes tröjärm, den är mycket, mycket märkligt avklippt. Dragkedjan till prinsessan Kates jacka, den är också den mycket märkligt avklippt. Någonting är jävligt funky med prinsessan Charlottes hår. Vad som borde vara raka kanter är istället genomgående ganska kurviga kanter. Kates högra hand är extremt suddig samtidigt som Louis tröja är helt skarp, vilket är en ekvation som inte går ihop rent fototekniskt. Enligt den, vad jag förmodar, mycket ansedda tidningen Town and Country Magazine ska man i metadatan till bildfilen också kunna se att en copy-paste-operation har gjorts kring prinsessan Kates ansikte, vilket skulle kunna tyda på att ansiktet har klistrats dit från en annan bild. Mm. Och nu, mina vänner, nu sprängs internet. Det går sönder. Någon gör en video där de jämför Kates ansikte på morsdagsbilden med hennes vågomslag från 2016. Ja. Och konstaterar att it's a pixel perfect match. Det är samma bild. De har klistrat Kates ansikte på en okänd människas kropp. Några kritiker menar att man inte alls kan se att huvudet är inklippt och att det inte är en pixel perfect match med vågbilden. De två ansiktena är helt enkelt mycket lika varandra på grund av att de föreställer samma människa. Ofta ens leende är likadant genom åren, såg jag någon som skrev. Kate, eller någon som då låtsas vara Kate eftersom att internet nu har fört i bevis att teorin om att hon är död är mest troligt. Kate eller fake Kate går i alla fall ut med ett statement, vilket är mycket ovanligt skulle jag säga. Kate, eller fake Kate, skriver att hon, precis som många andra amatörfotografer, brukar experimentera med bildredigering. Men det är för sent för ursäkter, för nu spinner allting. Handlar det inte om manipuleringen så handlar det om andra saker. Som att hon till exempel inte har en vigselring på sig på bilden. Har hon fått nog av att William skinkas på av marxinnan av Chumley till slut, frågar sig folk.
Ja just det, för grejen är då att William ska ha tagit bilden och hon ska sen har redigerat den själv i Photoshop, har de själva sagt.
Ja, precis. Ja. Och vissa menar väl att det är väldigt oskuldsfullt gjort. Liksom. Att det är flera bilder som har tagits efter varann och så har de smält ihop dem till liksom en och samma. Mm. Ett par dagar senare publiceras en bild på William i en bil där han är på väg till att hålla något slags tal någonstans. Och bredvid honom menar fotografen som tog bilden att Kate sitter. That ain't Kate, ekar från hela jävla internet. De har klippt in hennes bakhuvud från en gammal bild från 2016. Fotografen som tog bilden från bildbyrån Goff Photos har till The New York Post förnekat att den ska vara editerad, men som The New Yorker skriver, upptäckten av den här äldre bilden förstärkte kusligheten hos den nya och gjorde Kate till en gotisk uppenbarelse som du inte kan vara säker på om du verkligen ser. Som damen i sjön i The Turn of the Screw eller kvinnan i dörröppningen till det storslagna huset till Tony Sopranos liv efter detta. Plötsligt låg det en kyla i luften och det gick en rysning längs ryggraden. Tidningarna, nyhetsbyråerna och folk, de börjar se anledning att även börja granska gamla bilder. Någon börjar närstudera en gammal bild tagen 2022, publicerad 2023, där drottning Elizabeth ska ha poserat med alla sina barnbarnsbarn. Fotograf ska även i det fallet ha varit Kate Middleton, och när folk tittar närmare på den, här får ni ursäkta min brist på neutralitet, men den sinnessjuka jävla bilden, så ser man att vissa av barnen är inklippta. Kanske även drottningen. De har sannolikt inte varit i samma rum. Och på Twitter står det nu, när man får upp den här bilden: "This image appeared to have been digitally altered to give the impression that everyone within it was present at the same time. It's not a photograph of the moment, rather a collage of moments put together to create an illusion of a photograph." Den har också flaggats som manipulerad av Getty News, och om det här skriver CBS News, The Telegraph, US Weekly bland många andra. Och jag läste också en tweet som jag inte kan hitta igen tyvärr, men om att det här med taktiken att reducera Kate till en amatörfotograf som experimenterar med redigering inte håller, eftersom att det brittiska hovet just nu ägnar sig åt att förfalska historien. Eller i alla fall riskerar man att tro det. Och någon som har passat på att använda sig av den misstanken, ja, det är Ryssland, som menar att det är typiskt britterna och förfalska saker, precis som de gjorde när de hittade på historien om hur den tidigare ryska spionen Sergej Skripal blev Novichok förgiftad av den ryska militära underrättelsetjänsten, skriver Daily Mail. Ja. En dryg vecka efter morsdagsbilden kommer nya rapporter om att William och Kate ska ha sett vid någon slags gårdsbutik eller en farmers market i trakterna där de bor. Hon ska ha sett glad och avslappnad ut enligt uppgift. Det finns initialt inget bildmaterial, utan man får helt enkelt lita på uppgiftslämnarens ord. Och det är ju folk verkligen kapabla att göra vid det här laget. Men efter ett par dagar så levererar The Sun inte bara bilder från tillfället, utan även en video. Det borde väl kunna lugna ner internet. Men flashbackaren Anxi Pants skriver nästan omgående: kvinnan i The Sun-klippet liknar väl inte överhuvudtaget kvinnan som satt i bilen med Carol Middleton överhuvudtaget. Det skulle ju också vara Kate, påstods det. Nej, här är det något lurt. Och det är mycket riktigt inte samma svullna postoperativa Kate som sa synas i den där bilden med sin morsa. Istället är det en mycket mager Kate. Kanske, skriver någon, har hon gått av steroiderna som hon lär ha fått efter sin operation. Men de flesta andra menar att någon av bilderna helt enkelt inte föreställer Kate Middleton. Det är omöjligt. Flashbackaren Sing Sing menar att det finns fler problem än så med videon. Bland annat stämmer inte öronen med original Kate. Och dessutom har hon genomgått en mageroperation, som de vill påstå. Då får man inte bära någonting i några månader. Men det ser man att personen på videon gör. Kontextuell skriver: jag undrar vilka dessa personer är, för det är inte William och Kate. Jag ser nu att det surras om att The Sun ska ha riggat det här med fake-skådisar. That ain't Kate, skriver den amerikanska talkshow-hosten Andy Cohen, och någon avblurrar en extremt lågupplöst stillbild från den här videon med hjälp av AI. Den här AI:n fungerar så, om jag har förstått det rätt då, att den använder stock images av random personers face för att bygga upp ett ansikte där ett sånt saknas. Och den har man kört på bilden, och nu visar den en helt annan kvinna. Den här bilden får en otrolig spridning. That ain't Kate ekar om och om igen. Det brittiska hovet försöker stilla stormen genom att gå ut och bekräfta att det mycket riktigt är Kate och William på filmen. Trots att alla kan se att den AI-avblurrade bilden inte är Kate.
Nej, för jag ser bilden här. Den är, det är verkligen inte Kate.
Det är inte. That ain't Kate. Kim Kardashian publicerar en bild på sig själv framför en bil och skriver "On my way to find Kate". Men det är faktiskt inte roligt, Kim, skriver hennes följare. Kate är borta på riktigt. Hon kanske är död. Det är ingenting man skojar om.
Stackars Kim Kardashian och har sådana tråkiga följare.
Ja, The Sun använder en stillbild från filmen från Farmers Market som framsida på sitt löp och skriver "Great to see you again, Kate". Det börjar strax därefter cirkulera memes på helt random personer, ofta tusenåriga tanter, med texten "Great to see you again, Kate". En bild på de otroligt risiga vaxdockorna på prinsparet från Krakows vaxmuseum blir aktuell igen.
Ja, den är fruktansvärd.
Den är otrolig. "Bumped into Kate and William. Haters will say it's not them", skriver någon som bildtext.
Donald Trump, det här är ett sånt hatbrott.
Ja, den är oskyldig. Hans leende får man rysningar av. Donald Trump rycker ut till Kate Middletons försvar vad gäller det tvångsmässiga bildredigerandet. "Alla bilder i offentligheten redigeras hela tiden", säger han. Det är helt vanligt. Den 19 mars börjar surret gå om att det ska komma en kommuniké från Buckingham Palace. Och ryktet säger att nyheten som ska offentliggöras, det handlar inte om Kate, utan det handlar om att kung Charles har dött. "He flatlined on St. Patrick's Day", skrivs det lite här och var. "We have to give it to the Irish", skriver folk. Budskapen är att det hade varit kul för irländerna om kung Charles dog på deras festligaste dag, eftersom att han är en symbol för det brittiska förtrycket. Allt det här samlas under hashtaggen #royalannouncement. Det börjar spridas bilder på Twitter från Buckingham Palace där flaggan är hissad på halvstång. Flashbackar den lilla tulpanen skriver: BBC ändrade just sin profilbild på Instagram till en svart bakgrund. Och det här är ett konstaterande som rullar in som en tsunami på flera andra forum. Någon räcker försiktigt upp handen och påpekar att den alltid har varit svart. BBC News profilbild är röd och BBCs profilbild är svart. Hopp! En kommuniké från Buckingham Palace dyker till slut upp där det står att kungen mycket riktigt är död och att han under en rutinoperation halshuggs av misstag. Men det sägs att också det är fake. Det är väl Kate som har varit framme igen och photoshoppat ihop det. Ett par timmar in i kungens dödsdag så går den brittiska ambassadören i Moskva ut på Twitter givetvis och dementerar att Charles är död. Detsamma gör den brittiska ambassaden i Kiev och någon ställer därefter till slut frågan: varifrån kom egentligen de där uppgifterna om att det skulle komma ett uttalande från Buckingham Palace? Ingen kan svara på den frågan, men man kan skönja en kort digital tystnad av eftertänksamhet. Tillräckligt lång för att man ska hinna reflektera över det faktum att den sista värdigheten verkligen rann ur både kungahuset och omvärlden när drottning Elizabeth fällde in årorna. Tiden för eftertänksamhet, den går däremot snabbt över och hashtag Kategate, hashtag Royal Announcement och hashtag Prince of Pegging fortsätter att blomstra än idag under parollen: vi behöver ingen fakta, vi gör vår egen, precis som det brittiska hålet. Flashback
forever. Snyggt, Mia. Ja, vilken genomgång.
Jag är så glad.
Wow. Men alltså, det är så, varför, om hon lever, varför gör de inte bara en riktig bild rätt ut?
Jag tror ju, får jag väl
eller
ändå
det
säga,
sätt att hålla det sig relevant.
Jag tror nog att den där filmen från Farmers Market var hon. Det får man nog anta nästan. Men man har ju ingen anledning att tro dem när de har
när de håller på.
Det sjukaste är ju den där bilden.
Jag litar aldrig på någon som håller på med Peggy. Det vill jag säga.
Nej.
Man får gärna göra det. Du kan fortfarande vara min vän, men jag kommer inte lita på ett ord du säger.
Nej, det kan vara ett rykte, ska jag säga. Det är jag inte helt säker.
Jag litar på alla rykten när det gäller.
Jättebra. Jag googlar pegging.
Gör det du. Det blir kul. Nej, men det var väl allt för idag, var det?
Det var det hela. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Ja, det gör vi faktiskt. Pegging.se.
Tack till alla våra patroner.
Ja, det hade med sex att göra, ja. Tack till alla som lyssnar.
Och tack Flashback. Hej då.
Puss. Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.